Himmelrikets nycklar. Och egentligen är det här en fortsättning på min förra predikan, så jag kommer att göra en liten sammanfattning av den. Jag tycker att det här är ett underbart ämne. Himmelrikets nycklar är också väldigt viktigt. Därför att det har ibland också kanske missförståtts och så här. Det står ju i Matteus kapitel 16. Och där Jesus sa de här orden att han skulle bygga, att Petrus ska heta klippa. Och att på denna klippa ska jag bygga min församling. Vilket inte var Petrus. Utan det är två olika ord där i grekiskan. Petros, det är ordet för Petrus som betyder en liten sten tagen ur en klippa. Men klippan som församlingen ska byggas på, det är ordet Petra. Det är en massiv klippa. Och det är Jesus själv. Det vet vi, det står så att han är grunden, den är redan lagd, ingen annan grund kan läggas. Det står också i Jesaja i 44 kapitlet, vers 8, där Gud säger, finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen. Och vet inte Gud någon annan klippa, då finns det ingen annan klippa. Det är Gud som är klippan. Det är Jesus som är klippan som församlingen är byggd på. Men där säger också Jesus att jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och grammatiskt där så är det lite svårt att se i svenska översättningen. Så låter det ungefär som att det vi löser här, det kommer att vara löst i himlen. Det vi binder här kommer att vara löst i himlen. Men grammatiskt så står det snarare så att där du skall lösa här ska vara löst i himlen. Alltså vi får lösa, eller församlingen ska lösa på jorden det som redan är löst i himlen, eller binda på jorden det som är bundet i himlen, så att det kommer i rätt ordning där. De som hörde Jesus säga de här orden, så var det ju på den tiden. Det finns, står också i ett antal bibelkommentarer, om man vill kolla upp det, för judarna, för rabbinerna på den här tiden, att lösa och binda, det innebar att de framlade Guds ord och talade om vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Det som var tillåtet, det var det som var öppet, det som var löst, och det som var förbjudet, det var det som var låst. Det var innebörden när Jesus sa detta. Det är den innebörden som de här orden har. Så det är alltså inte vi som binder och löser hur som helst, eller som vi tycker att det borde vara, utan det är helt och hållet den rätta innebörden som vi ska hålla oss till, och att det vi får lösa eller binda det som är bundet eller löst i himlen. Och ibland så läser man ju så här i Bibeln och så tänker man till, och så får man en liten sån här aha-upplevelse. Och så var det när jag förberedde det här för en tid sedan då, så tänkte jag just på det här som Jesus sa när han sände sina lärjungar. Så sa han, på samma sätt som fadern har sänt mig, sände jag er. Och då får man tänka, hur var Jesus sänd? Jo, han säger att han gjorde bara det han såg fadern göra. Så var Jesus sänd. Han gjorde i allt det fadern ledde honom till. Och så sa han, så sände jag er. Så vi är sända att göra det Jesus, det anden, leder oss till. Det är så det som är det viktiga där. Petrus, han fick ju en nyckel att låsa upp, som man brukar säga, öppna trons dörr på pingstdagen i Jerusalem. Genom andens kraft, den heliga andens kraft. Fick han predika och förmedla det glada budskapet. Och 3000 omvände sig och blev frälsta på den dagen. Och sen fortsatte det ju dag efter dag och församlingen växte. Så där fick han en nyckel att låsa upp, att öppna för att många skulle bli frälsta. Ett annat tillfälle så nämns i apostlärningarna. Då fick han låsa dörren, binda det som var bundet i himlen. Och det gällde den gången trollkaren Simon. Ni vet, som ville köpa den heliga andes gåva eller kraft för pengar. Det visar att han hade fullständigt missuppfattat det hela och hade fel motiv. Och Petrus, han gick mycket skarpt till rätta med Simon. Med andra ord, han stängde eller låste dörren. Men senare, vad man förstår av texten, så ångrar sig Simon och fick också han en öppen dörr. Fariserna och de skriftlärda, det var ju de som skulle förmedla Guds ord på den här tiden och vaka över det. Och deras uppgift var ju naturligtvis att öppna för människor. Men istället för att öppna dörren för Guds rike så stängde man och låste dörren. Jesus sa till dem, ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. De ville inte själva gå in. Och till och med så hindrar de människor från att gå in. Tog bort nyckeln från kunskapen. Kunskapen om Guds nåd. Att tro på Jesus Kristus som förföljde människor och försökte hota människor. Skrämma bort människor från att tro på Jesus och att följa honom. Människorna som var bundna i självrättfärdighet hindrar dem alltså att bli befriade, att bli lösta, att finna den öppna dörren till Guds rike. Och idag kan det gå till på liknande sätt. Om man väljer att följa böcker eller vad människor lär ut istället för den helige ande. Det är som att försöka öppna eller få tillväxt genom företagscoachning och allt sånt där som man håller på med idag. Det är som att försöka öppna himmelriket med mänskliga nycklar och det fungerar aldrig. Det är himmelska nycklar det handlar om. Himmelrikets nycklar. Det är de himmelska lycklarna som kan öppna Guds rike och som kan också öppna för att ge framgång för Guds verk. Vid ett tillfälle vid Sköna porten så fick ju Petrus och Johannes lösa det som redan var löst, förstår man, i himlen, när de fick bota den här lame mannen som hade varit lam från födseln och han kunde hoppa upp alldeles helad och frisk. Det var redan löst i himlen och just den dagen var det bestämt, nu skulle undret ske, och Petrus fick där uttala orden och lösa mannen därför att det redan var löst i himlen. Och för många år sedan hörde jag en bild som jag kommer ihåg om det där av en nyckelknippa i ett hushåll, som det ju egentligen är. Ett hushåll kan man ju säga, Guds församling kan ta bilden av. En nyckelknippa med många nycklar, men det finns en huvudnyckel. Och den huvudnyckeln, den har Jesus själv. Och så får vi de där mindre nycklarna varsina. För alla har nycklar i Guds rike. Och Jesus, han har huvudnyckel. Det står ju om Davids hus nyckel. Det måste vara huvudnyckeln där. Som han har fått att bära. Och det syns inte i svenska översättningen Jesaja 22. Men det står faktiskt så här i grundtexten och i engelska översättningen King James. Davids husnyckel ska jag lägga på hans skuldror. Och det står också i Jesaja 9 att på hans skuldror ska herradömet vila. Det är alltså Jesus som har den nyckeln. Han har aldrig överlämnat den åt någon människa. Utan Davids husnyckel, herradömet, det vilar på hans skuldror. Det är väldigt tryggt och skönt för oss att veta det. Så gav ju Jesus hela församlingen himmelrikets nycklar, inte bara Petrus. Han talade vid det tillfället till Petrus, men senare säger han samma sak. Då säger han, allt vad ni binder, eller skall binda, är bundet i himlen. Allt vad ni ska lösa, är löst i himlen. Hur vet vi då, hur förstår vi då, vad som är löst och vad som är bundet? Ja, det får vi svar på i nästa vers i Matteus 18 och vers 19. Att det framför allt är i bönen, i vårt böneliv. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall det få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade, eller ledda tillsammans kan det också översättas, i mitt namn, eller in i mitt namn, in mot centrum. Nalkas Gud så ska han nalkas er, med andra ord. In i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Så sa Jesus själv. Då är han i centrum. Men vi får ju se lite närmare på detta. Det är ju inte bara så att bara för Jesus namnet nämns, så är det inte självklart att han är mitt ibland oss. Men det står när vi samlas i hans namn. Och vad betyder det? Vad innebär det? Ja, det finns en, jag vill ge en definition utifrån vad det innebär att vara i hans namn, i Jesu namn. Likadant att döpas i någons namn. Och man kan definiera det så här. Att samlas, eller som jag sa, ledas in under Guds vilja och Jesu ledarskap. Hans mål och enligt Guds syfte och Guds väsen. Det kan man säga en definition på att samlas i Jesu namn. Under Guds vilja, under Jesu ledarskap. Enligt Guds syfte och väsen och hans mål. Vi ska vara överens, står det. Två eller tre. Det är två eller tre är överens. Och då kan man ju undra, är det så att vi, om vi bara vet här nu, ja, nu är vi två i alla fall här som är överens om en sak, då får vi det. Eller vilka är det som är överens? Ja, vi förstår ju i sammanhanget när man läser att det är inte bara så att det är vi som är överens om någonting. Det är inte riktigt så det är menat. Men det är vi som är överens med den helige ande. Det är den helige ande och vi som är överens. Det är så det är tänkt. Det står ju till exempel i Apostlagärningarna 15:28, där lärjungarna sa, eller apostlarna, den helige ande och vi har nämligen beslutat. Det hade de utifrån bön tillsammans kommit fram och förstått och sökt Guds ledning och förstått det här är vad den helige ande vill. Så var man överens med den helige ande och på det sättet så talade man om Guds vilja. Eller man fick se bönesvaren komma. Nycklarna kan man ju då säga är den helige andes kraft och gåvor i våra liv. Det är det som är nycklar. Och det står att alla får gåvor. Alla. Så alla har vi nycklar. Del av himmelrikets nycklar. Som vi då får del av i framförallt bön och förbön. Men nycklarna används ju också när vi vittnar om Jesus. Tala till människor. Vi har säkert allesammans varit med om att vi bara vet att någonting vi sa, det gick rakt in i den människans liv. Eller vi kan känna någon gång att det där var profetiskt. Ibland kanske vi har sagt något som var profetiskt fast vi inte själva visste om det. Men får veta det efter, så är det ju. Det är nycklarna som använder himmelrikets nycklar. Ibland kanske vi får varna någon som är på fel väg. Låsa, så att säga. Stänga. Tala om. Det där är fel väg. Och om vi då går in lite mer på bönen. Och den attityd som vi ju ska ha inför Gud. Så har jag skrivit tre ord. Och det är ödmjukhet, frimodighet och uthållighet. Ödmjukhet. Och det är det där ordet som vi har nämnt ibland. I grundtexten som är aiteo. Det finns minst fyra ord för när vi ber i Nya Testamentet i grundtexten. Men aiteo är det som är vanligast när det berättas om eller uppmanas att vi ska be. Det står ett annat ord när Jesus ber. Och då står det erotao. Det betyder att när Jesus kom inför fadern så hade han samma ställning. Han var alltså jämlik fadern. Därför att han var sonen. Han var ju både sann människa och sann Gud. Så han var jämlik fadern. Men det här ordet aiteo, det står om oss. Och det beskrivs som en tiggare som kommer, en fattig tiggare som kommer inför en god herre och ber. Men det finns faktiskt ett bibelord som står i psalm 123 och vers 2. Så man kan säga att den här versen, det beskriver exakt vad ordet aiteo eller bön, att be, betyder. Det står så här. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess att han ger oss nåd. Det är en väldigt bra beskrivning på vad ordet för bön betyder. Och nu är det ju så att det är inför Herren vår Gud som vi kommer på det sättet i ödmjukhet. Och när vi lär känna honom, när vi lär känna Jesus och den gudomliga kärleken, den fullkomliga kärleken, då blir vi förkrossade, och då är det ganska lätt att komma i ödmjukhet inför honom. Det är ju faktiskt så, det vet vi. Och då står det också i Johannes 15:7 till exempel: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be, aiteo, om vad ni vill och ni ska få det. Men det var en förutsättning, det var ju det. Att förbli i Jesus och låta hans ord förbli oss. Det händer någonting då, nämligen ju att vår vilja och vår önskan och vår längtan, den kommer i linje med Guds vilja. Den formas enligt hans vilja. Det är det som händer. Och det är det som händer i bönen. Det finns ett tillfälle när Aiteo står om Jesus faktiskt. Och det är tilltal som Marta bad. Vilket jag tror faktiskt visar att Marta inte helt hade förstått vem Jesus var. Och det var vid det här tillfället när innan Jesus väckte upp Lazarus från de döda. Och det står att Marta sa till Jesus i Johannes 11 och från vers 21: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Och där är ordet aiteo, enda gången det står om Jesus. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och det undret som Jesus gjorde här när han väckte upp Lazarus från de döda, det var ju också någonting mycket större än att han bara väckte upp en död. Därför att det visar och demonstrerar vem Jesus är. Jag är uppståndelsen och livet. Peka framåt den dag då Jesus kommer tillbaka. Uppståndelsedagen, som vi säger. När de döda i Kristus ska uppstå till nytt liv, förvandlade. Och vi, om vi lever här då, alla som lever kvar i tron på Jesus, ska förvandlas. Uppståndelsen. Frimodighet uppmanas vi också att komma inför Gud med. Och det här handlar ju inte om att vi har perfekta böner. Eller att vi ska be på något perfekt sätt. Det handlar ju inte om det. Det handlar om motivet. Att vi önskar verkligen att Guds vilja ska ske. Att vi ödmjukat oss under Guds vilja. Och då kommer vi frimodigt inför honom. Det står på flera ställen. Efesierbrevet 3:12. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Hebreerbrevet 4 och vers 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och det står i 1 Johannes 3:21. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss så är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber aiteo om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Så det har alltså med efterföljelse och lydnad att göra hela tiden. Och detta är hans bud, att vi ska tro hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Och det är ju den naturliga följden, när vi nu vet vad det betyder att samlas i Jesu namn. Och den konsekvensen det får, det är att vi älskar varandra. Vi är syskon i Herren. Uthållighet. Ja, jag har tidigare tagit upp om änkan och domaren. Den där lite märkliga liknelsen som Jesus säger. Den tjatiga änkan som bad och bad och bad om sin rätt. Gav sig inte. Och den orättfärdiga domaren var det över det här tillfället. Och därför att änkan var så tjatig, så gav han med sig och gav henne rätt. Det står i Lukas 18. Och det står överst också att Jesus berättar för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Att inte ge upp. Fortsätta be. Fortsätta be även om det ser omöjligt ut. Och inte ge upp. Och så berättar han detta. Och så sa han efter När då den där orättfärdiga domaren, som varken fruktar Gud eller människor, som han sa själv, ändå gav med sig och gav henne rätt. Och Herren sa, hör vad den orättfärdiga domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna tro, eller finna en sådan tro på jorden? Och då kan man undra, vad är det för tro han menar? Sådan tro. Jo, vi får beskrivningen här i liknelsen, den bedjande tron, den uthålliga tron, tron som inte ger upp, som fortsätter, även om det ser omöjligt ut, så ger vi inte upp. Men vad har vi för rätt? Om allt är nåd i Guds rike, vad har vi för rätt? Ja, för mig blev det så starkt och levande för ett tag sedan när jag var i bön. För jag tänkte, men allt är nåd, egentligen förtjänar vi ju ingenting, det är ju bara nåd. Men vad är det för rätt vi har, som Jesus uppmanar oss faktiskt att be om? Jo, det måste ju vara de löften, de personliga löften vi har fått. De löften som den heliga ande lägger i våra hjärtan, ger oss, talar till oss. Det är vår rätt. Rätten har vi också fått av nåd. Det är också nåd. Men vi får be om det därför att vi har fått rätt. Den rätten av Herren. Det var ju en orättfärdig domare. Det vill jag bara nämna också detta. För att jag har tyckt det var lite jobbigt. Den där beskrivningen av den här domaren. Som då är som Gud. Fast ändå inte visar hur Gud är. Och jag tycker det är en konstig liknelse. Men jag tror att Sven Reichman faktiskt har gett nyckeln där. För att öppna som man förstår. För han har sagt så här. Det är inte så att Gud är på något sätt ovillig att svara. Men änkan upplevde det som att Gud var ovillig att svara. Jag tror att det faktiskt förklarar väldigt mycket. Man kan få annars intrycket, vad måste hon tjata? Liksom, var Gud ovillig? Nej, det är han inte. Han hade ett syfte med detta. Han hade ett syfte när han väntar med något. Men vi kan uppleva som att Gud är ovillig. Men han är inte det. Men han har högre tankar och högre syften vad vi förstår. Det står ju också i Uppenbarelseboken om det heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus, eller Jesus tron. Alltså den tron som har sitt hopp i honom, i Jesus. Men jag ska då ta oss med till... Ja, förresten, vi har väl läst ett par andra exempel som David bad på liknande sätt. Psalm 35 och 23 kan vi läsa. Vakna, stå upp, ropar han till Gud där. Skaffa mig rätt, ta dig an min sak, du min Gud och Herre. För här visste David, han visste Guds vilja, han kände till Guds vilja, han kände Gud. Han hade ödmjukat sig inför honom. Och nu kommer han frimodigt inför Gud. Och ber uthålligt. Ge mig rätt. Ge mig rätt. Han har fått nåd och be om sin rätt. Och psalm 37 och 5. Det är också David. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han skall göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Ofta genom motstånd, genom kamp och bön. Men en bön enligt Guds vilja, den får vi bönesvar på. Och här så kunde David säga också de här orden med frimodighet. Det kan vi förstå, för han hade fått se. Att Gud hör bön, han svarar på bön. Han ger dig din rätt, den rätt som Gud har gett dig. Nåd att be om. Men vi ska gå då till ett exempel på när Gud är tyst. När Gud väntar och inget händer. Och vi beder, men vi undrar, är det lönt? Är det lönt att be? Är det dumt att fortsätta? Är det förgäves? Jesaja 49 och från vers 3. Han sa till mig: Du är min tjänare, Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte: Förgäves har jag ansträngt mig. Utan nytta har jag förbrukat min kraft. Och så där kanske det kan kännas ibland. När vi tycker att det händer inget. Tiden går. Åren kanske går. Vill Gud svara? Vi har ett löfte. Men var tog bönesvaret vägen? Varför händer inget? Är det lönt att fortsätta? Är det förgäves som vi håller på? Men så säger Jesaja: Dock, min rätt är hos Herren och min lön är hos min Gud. I bönen så fick han ändå hoppet tillbaka. Tron, nej, det är inte förgäves. Hos Gud är min rätt. Gud är mäktig. Jag tror att det var så här som det var för Zacharias och Elisabet, som man kan läsa om i Lukas 1. Och vi läser där från vers 5 i Lukas 1. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var Arons släkt och hette Elisabet. Det fanns det ju faktiskt en profetiskt löfte i första Mosebok 49:10. Det står så här: Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Nu kan vi konstatera här att det står att Herodes var kung i Judén, och det var ju ingen judisk kung. Det var en hednisk kung. Spiran hade alltså vikit från Juda. Och tiden närmade sig när han skulle komma. Det här kan man utläsa från profetierna. Men så står det, om vi fortsätter här i Lukas 1 och vers 6. Om Zacharias och Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud. Och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam. Och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Nu var det inte bara så enkelt som det låter när vi läser. För att det sägs att det var ungefär 20 000 präster vid den här tiden. Och att få det här uppdraget, det var inte alls säkert att man fick göra under hela sin livstid. Och hände det så var det säkert bara en enda gång under en hel livstid. För man lottar ju ut det här bland alla dessa 20 000. Men så råkade just Zacharias få lotten. Allt folket stod utanför och bad, medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: Frukta inte, Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Och så beskriver ängeln den här tjänsten som Johannes sen skulle ha, då Johannes döparen, som skulle gå före Jesus Messias och bana vägen för honom. Vers 18 fortsätter vi. Då sa Zacharias till ängeln: Hur skulle jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom: Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne. Folket stod utanför och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge in i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum. Det var meningen att Sakarias skulle välsigna folket här, vilket han inte kunde. Han var stum på grund av att han inte trodde ängeln Gabriels ord. Och man nästan lite drar efter andan, tycker jag, när man läser det där. Man tänker Sakarias där, och så säger ängeln: jag är Gabriel som står inför Guds tron. Det var inte vem som helst som var sänd till Sakarias. Jag tror han kände sig väldigt, väldigt liten. Vad vi kan konstatera här, det är att Gud hade en bestämd tid när bönesvaret skulle komma. Det talas ju om tider och stunder. Jesus svarade lärjungarna, undrar om tidens tecken och tidens ände. Det är inte er sak att veta tider och stunder som min fader i sin makt har bestämt. Men han beskrev tiden och tidstecken för att vi ska vara vakande och bedjande, som han sa, och förstå tiden. Men det finns ju tider som Gud har bestämt. Väldigt exakt. Elisabet var ofruktsam, och det var ju ett stort lidande. Är ett stort lidande för många idag också. Men det var det kanske ännu mer på den här tiden. Men jag tror att Gud hade lagt ner den här bönen hos Sakarias och Elisabet någonstans, att de hade ett löfte om ett bönesvar. Att få barn. Och Gud håller tillbaka bönesvaret. Och nu är de uppe i åldern. Det står ju inte ålder hur gamla de är, men vi förstår att de inte är unga längre. Men när Gud håller tillbaka ett bönesvar, då har han alltid ett högre syfte. Då vill han göra någonting mer. Någonting större. Namnen här. Sakarias betyder Herren kommer ihåg, eller den som Herren kommer ihåg. Elisabet betyder Guds edsfästa löfte. Alltså ett löfte som med ed är befäst. Och Johannes, som sen var bönesvaret, det betyder den benådade, eller den som har funnit nåd hos Herren. Och detta är ganska talande, de här namnen. Gud kommer ihåg sitt edsfästa löfte. Han svarar på bön av nåd, kan man säga. Men det finns en intressant vers här, där ängeln Gabriel säger: frukta inte, Sakarias, din bön har blivit hörd. Och här finns i Bibel, i Isvår till exempel, bibelprogram, där det finns en som heter Vincent Word Studies. Och det är en expert på grundtextens ord, alltså ordstudier i grekiska. Och han säger att den här meningen nog borde översättas så här: den bön som du inte längre frambär blev hörd. Den bön som du inte längre frambär blev hörd. Kanske var det så att Sakarias hade börjat ge upp i bön. Och det var orsaken till att han hade svårt att ta emot bönesvaret. Han tvivlar. För när vi ber, då riktar vi ju blicken uppåt. Då fäster vi blicken vid Jesus, som det står, trons hövding, begynnare och fullkomnare. Men om vi inte längre ber, då sjunker liksom blicken, den andliga blicken, neråt. Och vi ser omständigheter och vi ser allt det omöjliga. Det var det som Sakarias gjorde. Men hur ska jag kunna veta det här säkert? Vi är ju gamla uppe i åren nu. Det är ju omöjligt. Han såg på omständigheter och hade svårt att ta emot bönesvaret. Och när vi ger upp, då tystnar också vittnesbördet. Om vi ger upp i bön. Sakarias blev stum tills Johannes föddes. Han kunde inte använda sin nyckel inom citationstecken. Han kunde inte gå ut där och välsigna folket. Han hade kunnat berätta om det fantastiska som han hade mött, som hade hänt där inne. Messias kommer snart. Talat om kanske vad ängeln Gabriel hade förmedlat. Men han kunde inte säga ett ord. Kanske därför att han hade gett upp och tröttnat i bön. Bönen, det är den också som förbereder oss för att ta emot bönesvaret. Det är därför det är så viktigt att vi inte ger upp. Utan att vi uppmuntrar varandra att fortsätta hålla ut i bön. Uthålligheten är så viktig. Hebreerbrevet 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och det gäller inte bara här och nu. Det där som gäller här i våra personliga liv, som gäller det, när vi ber om väckelse, vi ber om människors frälsning. Utan det gäller att hålla ut, som det står, hela vägen. Till ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Tron som håller ut. Tron som är fäst på honom. Han som ger oss kraft. Han som ger oss uthållighet. Så att vi inte ger upp. Utan vi fortsätter. Det är den tron som Jesus förväntar sig, tror jag. Det är det han menar. Ska med människosonen finna någon tro när han kommer? Tron som ser upp till honom. Som längtar efter honom. Som väntar efter honom. Som älskar hans tillkommelse. Men som också här och nu håller ut i bön. För människors frälsning. För om vi har på våra hjärtan. Och var och en har nycklar. Du har en nyckel. Att nå människors hjärtan. Att nå dem som den helige ande sänder dig till. Den får du använda. Vi får använda var och en våra nycklar. Och vi ska få se gång på gång att det som är löst i himlen, det är löst på jorden. Det som är löst där ovan, det är löst på jorden. Så låt oss fortsätta uthålligt i den tjänsten som vi alla är kallade till. Amen. Tack Jesus att du vill röra våra hjärtan den här stunden på ett särskilt sätt. Jag ber Herre att du berör oss, att du väcker om det är någonting som vi, någon av oss har gett upp i bön eller som vi har kanske tröttnat i bön. Så be att du ska väcka på nytt Jesus den här kvällen. Att du tänder in eld i våra hjärtan på nytt igen Jesus. Att vi inte ser, att vi inte låter blicken sjunka så vi ser på det omöjliga och ser på det som för oss är omöjligt. Utan vi ser upp till dig Herre. För dig är inget omöjligt. Och tillsammans med dig, när vi går tillsammans med dig, är inget omöjligt. Därför att du har makten. Därför att du är allsmäktig. Du har tiden i din hand. Och du har dina bestämda tider också för bönesvar. Hjälp oss Herre så att vi håller ut i bön. Så att vi också tar emot med öppna armar, med öppna hjärtan, när bönesvaret kommer och kan stå till din tjänst helt och fullt. I Jesu namn. Amen.